League-final. Eller Champions, men en Nations League-final. Och vi startar på det sättet. Och det har vi inte råd med.
Så ser alltså André Jeglertz, som är förbundskapten för det danska fotbollslandslaget, efter att Sverige kört över dem med hela 6-1 och tagit sig vidare till semifinal i Nations League. Gå in i appen Sveriges Radio Play mer och att höra om när det gäller kvällens landskamp, och där ni bland annat kan höra landslagsläkaren Homan Ebrahimi berätta om läget när det gäller skadan på Fridolina Rolfö, som ju tvingades kliva av fotskadad. Sportextra slut för den här kvällen. Vi som har gjort det här programmet är Tobbe Karlsson, Jari Henninen, Viktor Runsten, Martin Hedberg, Rasmus Tynander och undertecknad Johan Bengts. Vi hörs vidare förstås. Sportextra P4. Hej!
Här är Ekot. Vi börjar i Örebro. Räddningstjänsten, polisen och ambulansen samarbetade bra i samband med skolskjutningen på Campus Risbergska där. Det här visar en ny utvärdering. Men man konstaterar också brister. Mattias Larsson var vakthavande räddningschef när det här hände.
I de här riktigt stressade lägena, när organisationerna är hårt belastade, att då ha förmågan att lyfta blicken, det kräver ganska mycket övning.
Tack vare att man utgått från den gemensamma ledningscentralen Seglet i Örebro visar utvärderingen att man haft bra samverkan med de andra blåljusverksamheterna. Men det konstateras också att de behöver bli bättre på att använda lokaler gemensamt och hur tillträde ges till personer som inte till vardags arbetar på Seglet.
Efter att den kanske mest akuta fasen är över, ja, då ser vi att då har vi inte planerat för det. Nästa gång vid en annan räddningsinsats, då kan det ju vara något som fortgår över flera dagar. Då måste vi ha en plan för det.
Enligt Mattias Larsson måste de också vara bättre rustade framöver, då de under insatsen inte hade tillräckligt med sjukvårdsmaterial för att ta hand om större blödningar.
Framförallt så jobbar vi med de stationerna som är insatta, men det här är ju en brist som finns på alla våra 110 brandstationer egentligen. Så att, och där är vi inte.
I utvärderingen framgår det också att de behöver öva ännu mer på situationer med pågående dödligt våld. Framförallt tillsammans med polisen.
Reporter Marcus Titus, P4 Örebro. De omdiskuterade PET-testerna som mäter alkoholkonsumtion och används som grund för att dra in körkort har ju mött skarp kritik. Och nu föreslår regionstyret i Blekinge att vården inte ska lämna ut PET-testresultaten till Transportstyrelsen. Magnus Arvidsson är första viceordförande i regionstyrelsen.
Det är nödvändigt att omedelbart stoppa just för att säkerställa att ingen hamnar i kläm.
Hur stor alkoholkonsumtion ska krävas för att dra in någons körkort? Den frågan har aktualiserats under våren med anledning av PET-testerna som läkare uppmanas skicka till Transportstyrelsen om resultatet överstiger ett visst värde. Och en som fått körkortet indraget efter PET-test är Bosse Pettersson i Sala.
Jag trodde inte att det var sant. Jag tror han frågade mig om det var okej att ta prover gällande alkoholet. Men jag kunde aldrig i min vildaste fantasi tro att mitt körkort skulle åka. Det är väl kanske inte normalt att dricka 2-3 glas vin varje kväll. Men jag har inte kört berusad, jag har inte gjort någonting.
Bosse fick sen körkortet tillbaka. Men många får inte det. Och nu kan Blekinge bli den första regionen att stoppa delgivningen av PET-testresultat mellan vården och Transportstyrelsen. Förslaget ska tas upp på regionstyrelsens sammanträde imorgon. Och Magnus Arvidsson, Moderaterna, tror att det kommer gå igenom.
Det här kan ju ha fungerat som ett sätt att få bort de som faktiskt har ett riskbruk eller ett missbruk från vägen och så vidare. Vad tänker du om det om ni nu helt pausar?
Det finns ju alltid möjlighet för läkare att meddela Transportstyrelsen om man misstänker att en patient har ett riskbeteende.
Reporter här Linda Sandwell i samarbete med P4 Blekinge och P4 Västmanland. Uttryckes nu. I Sydkorea vann oppositionsledaren Lee Jae-myung presidentvalet idag. Och tidigare ikväll höll han tal till nationen och vår korrespondent Moa Kärnstrand var på plats och lyssnade.
Han sa att han kommer att vilja söka dialog med Nordkorea, och det är ju någonting som många har väntat på här för att se vad han skulle säga om det helt enkelt. Men sen så pratade han också väldigt mycket om att ena landet. Det har ju varit väldigt stor polarisering här, särskilt under den tidigare president Yoon Suk-yeol. Och sen så lovade han också att han kommer att se till att landet ska komma över den här krisen som man har varit i nu under många månader sedan Yoon Suk-yeol införde undantagstillstånd.
Ja, valet hålls ju efter en turbulent tid i Sydkorea där den tidigare presidenten fällts i riksrätt och också anklagats för upprorsförsök.
Det var i december förra året, så för ett halvår sedan, som Yoon Suk-yeol oväntat och plötsligt införde militärt undantagstillstånd sent en kväll här i Sydkorea. Och ja, folk blev förfärade och gav sig ut på gatorna för att protestera mot det här, och politikerna i parlamentet stoppade det här efter bara några timmar, men det chockade ju nationen. Och sen efter det så har det varit en process mot Yoon Suk-yeol där han ställts inför riksrätt av parlamentet, och han fälldes också, och då fick han avgå som president, och det är därför som vi har det här nyvalet idag då.
Moa Kärnstrand på plats i Seoul, och mer om det här alldeles strax i Studio 1 kväll i P1. Vid en krock mellan ett godståg och en traktor i Halland i eftermiddag omkom en pojke i 15-årsåldern. Olyckan inträffade mellan Torup och Oskarström vid en obevakad järnvägsövergång och en mindre väg, uppger polisen. Och det har kommit flera strejkvarsel idag. Det handlar om personal på privata vård- och omsorgsföretag och dessutom om städare på stora industrier. Den 16 juni kan det bli städstrejk på 14 industrier och vårdstrejk på privata vårdcentraler, omsorgsboenden och äldreboenden om parterna inte kommer överens. En flykting som kommer till Sverige kostar i snitt 25 000 kronor per år. Det här har Konjunkturinstitutet kommit fram till efter att ha analyserat invandringens ekonomiska effekter. Viktigt att veta, säger finansminister Elisabeth Svantesson.
Jag tycker att alla politiska beslut ska man veta konsekvenserna av, om man ska ha en rätt bild och förståelse. Nu har vi fått svart på vitt också att kostnaden har varit höga under de här åren, och visar också att den politik vi nu för med stramare politik är rätt.
Ekot har tagit del av Konjunkturinstitutets övergripande slutsatser i form av en promemoria från Finansdepartementet. Beräkningarna visar att gruppen flyktingar under hela perioden 1983 till 2022 har ett negativt nettobidrag. På senare år har kostnaden minskat, vilket förklaras med ett lågt flyktingmottagande och att många av dem som kom till Sverige under flyktingkrisen 2015 har fått jobb. För övriga utrikesfödda är nettobidraget positivt sedan 2017. Det beror enligt Konjunkturinstitutet på att arbetskraftsinvandringen har ökat. Finansminister Elisabeth Svantesson igen.
De som har kommit som flyktingar, de har ju kostat rätt mycket pengar. Nu är det inte så att man har invandring för att tjäna pengar, men det är också viktigt att veta att den invandring vi har haft med många lågutbildade ofta flyktingar har också kostat väldigt mycket pengar. Medan de som till exempel har, vad gäller arbetskraftsinvandring, om man är högkvalificerad, har ju verkligen liksom bidragit rätt så mycket till ekonomin.
Elisabeth Svantesson och reporter Lova Olsson. Nu gäller det bad. Svenska livräddningssällskapet vill nämligen att fler ska lära sig att simma, och därför har man lanserat 5 nya simmärken som ska hjälpa små barn att tidigt bli vana vid vatten.
1, 2, 3.
På Kampemensbadet i Stockholm hoppar 5-åriga Morina Atas in i bassängen. Hon är här med mamma Frida och lilla syster Eileen som är 2 år. De tycker alla att det ska bli kul med nya märken.
Ja, men det tror jag är en jättebra lösning. Det är jättespännande att få de här märkena.
Ja, som är lite extra på väggen eller på kylskåpet typ.
Ja, och visa vad man kan.
De nya märkena är skräddaren, doppingen, utten, krokodilen och sjöstjärnan. Och för att ta dem behöver man bland annat kunna springa på botten, titta under vattnet eller flyta i några sekunder. Mikael Olausson, som är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet, säger att det är viktigt att de små barnen tidigt får vattenvana.
Att lära sig simma är det långsiktiga målet, det vill säga att man kan simma 200 meter, vara 50 på rygg. Men innan det så måste man ju närma sig vattnet och bli vattenvan. Och nu har vi skapat märken som ska liksom inspirera och uppmuntra till det också.
Förhoppningen är att det här ska öka simkunnigheten som dalat de senaste åren.
Simkunnigheten verkar sjunka bland landets sjätteklassare och det är oroande signaler vi får. Det här är i kombination med att vi ser att bassängvattenytan minskar per invånare och att vi också ser att drunkningstalen har ju planat ut. Vi blir ju inte bättre på att trycka ner drunkningsolyckorna.
I bassängen på kampementsbadet måste Aileen fortfarande använda simpuffar. Men Amorina lärde sig simma förra sommaren.
Så kommer du ta några av de här märkena, tror du, i sommar?
Ja. Mamma, vilken är det där?
Den heter Sjöstjärnan Lila. Då ska man simma 10 meter bröstsim. Det kan du.
Kan jag det?
Ja, det kan du.
Amorina sist. Och reporter Ylva Tidvall. Vädret imorgon. Stora delar av landet får molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Men främst i sydöstra Götaland och norra Norrland, där får man först en del sol innan skurarna drar in. Temperatur från 15 till 20 grader i söder till 10 till 15 i norr. Ekot klockan 10 producerades av Karin Holsten och presenterades av Gunilla Hansen Bering.
Radiosporten här med glädjande fotbollsbesked. För det svenska damlandslaget besegrade nämligen Danmark med hela 6-1 i Nations League efter hattrick, 3 mål av Stina Blackstenius.
Hon måste ju vara enormt nöjd med vad hon har åstadkommit. Har du gjort hattrick i landslaget, Tua?
Nej, det har jag inte gjort. Och jag tror att hon är väldigt nöjd och kommer sova fantastiskt skönt i kväll.
Jag är såklart jättenöjd med vår prestation idag och resultatet som vi får med oss från den här matchen. Var otroligt kul att spela idag och det är mycket som stämmer från början till slut egentligen. Får till vårt höga försvarsspel i början av matchen och får tidig utdelning.
I och med den här vinsten säkrade Sverige segern i sin grupp i Nations Leagues A-division och är klara för semifinal som lottas på fredag. Radiosportens referenter var Andreas Mats och Johan Elmander. Men allt var inte positivt under den här matchen. Nyckelspelaren Fridolina Rolfö skadade foten i den första halvleken och tvingades utgå haltandes med bara en månad kvar till EM-slutspelet. Men efter matchen kom smått positiva besked.
Landslagsläkaren Homan Ebrahim, Fridolina Rolfö klev av, fick en smäll mot vänster foten. Vad vet vi?
Det var en kollisionssituation och precis som ni såg, den drabbade kroppsdelen var i fotleden. Och initiala bedömning är hoppfullt och vi kommer följa det under kvällen och morgondagen.
Vad tror man, är det en stukning, det är inget brott på något sätt eller vad är det?
Det är vår initiala bedömning.
Och hur lång rehabtid är det på en sån?
Det är väldigt varierande, men hon har ju fått behandling, hon får behandling nu och vi ser hoppfullt på framtiden.
Så det är ingen fara för EM om man tänker så?
Inte så som vi bedömer just nu.
Var det positivt att hon kunde lämna planen själv så?
Absolut.
Reporter Andreas Lundin, i studion Martin Hedberg.
Karlavagnen i P4 med Olof Wretling.
Kvällens ämne är som en kameleont. Ämnet ter sig lite olika beroende på sin omgivning. Ämnet anpassar sig och byter färg som kameleonten. När ämnet kom till mig kändes det ljust och lätt. Jag var på väg till gymmet och när jag passerade skjutdörrarna in till Friskis och Svettis hade jag redan hittat 5 olika svar på min fråga. Men när jag sen stod i trappmaskinen, ni vet en sån där rullande evighetstrappa, blev ämnet blått och bråddjupt och existentiellt. Så oerhört symboliskt. Ja, där stod jag och kom ingen vart i mina funderingar. Kära lyssnare, jag ska alldeles strax berätta vad det är jag gått och funderat på. Ta ett djupt andetag. Kvällens ämne är: vad är det bästa du har gjort? Ja, visst är det en stor fråga. Vad är det bästa man har gjort? Först tänkte jag, ja men det måste ju vara att jag började hoppa höjdhopp på all ledig tid med min kompis André. Idrotten har gett mig så oerhört mycket och så här i efterhand kan jag säga att många verktyg jag använder mig idag lärde jag mig redan som 14-åring i IFK Umeå. Jag fick lära mig sätta upp mål, delmål, jag lärde mig massvis om kost, uppbyggnad och hur man toppar formen. Eller så är det bästa jag har gjort när jag frågade chans på min Sofia. Jag var 27 och singel
Hon bodde i Göteborg och jag i Umeå. Vi hade en gemensam vän. Och genom vår gemensamma vän får jag reda på att hon känner en söt underbar tjej i Göteborg som också är singel. Vi hade aldrig setts. Jag tittade på vår gemensamma vän. Det var sommar och det brann grönt i björkarnas stad. Och jag hör mig själv säga: ja, men nästa gång ni ses då så får du väl fråga chans från mig då. Och nu har vi 3 barn och varit gifta i 19 år. Eller så är det bästa jag gjort att jag börjat klättra i vuxen ålder. Boulder, kortväggar. För 1 år sedan hittade jag och min son intresset klättring. Vi älskar att kasta oss efter greppen och jag har lyckats träna upp min trasiga axel. Så kul att kunna göra något tillsammans. Men du då? Nu har jag berättat för dig. Har du något att tänka efter? Vad är det bästa du har gjort? Börjat studera? Flyttat? Har du bytt yrkesbana? Eller har du börjat sova med öppet fönster och vaknar pigg varje morgon? Dagens ämne är en kameleont. I det stora och i det lilla. Ring in och berätta. Slussen är öppen. Telefonnumret är 020 22 10 30. Ja, vad är det bästa du har gjort?
Flera mil från staden, på en plats där allting är ljust. Ser du stranden och havet, har du tröttnat på höga hus. För jag kan känna smaken, känna luften emot min hud. Vi tar ett steg i taget, andas in och andas ut. Allting ska bli bättre. Jag kan se oss epinod med Måns. Blicka tillbaka och se livet spola förbi. Ska det vara livsfyllda dagar med konfetti, regn och magi. I min fantasi glömmer vi bort det både rum och tid. Som en tidsmaskin, livet går snabbt när du är ung och fri. Allting ska bli bättre. Jag kan se oss öppna med Måns.
Darin, Mimosa. Ja, jag får precis veta nu att det bara ringer och ringer i slussen. Men vi måste liksom hinna få in alla till programmet. Och medan vi gör det så tänkte jag läsa upp några härliga, det bästa jag har gjort från våra sociala medier. Ann-Sofie skriver: det bästa jag har gjort är på gamla dagar vara jag. Inte göra något jag inte vill. Bara njuta av nuet. Vero skriver: Förutom att maken och jag flyttade till Slovenien, som blev en stor omställning, så lade jag om kosten för cirka 10 år sedan på grund av kroniska sjukdomar och mår idag väldigt, väldigt bra. Visst är det så med den här stora frågan, vad är det bästa jag har gjort? Så kan det vara precis de där avgörande ögonblicken vi syftar till. Men ofta så ser vi de där ögonblicken först när vi har passerat dem. Kanske på ganska bra avstånd så vänder vi oss om och tittar tillbaka och ser att ja, men det där, den där händelsen eller det där valet eller då jag faktiskt fattade mod att göra det jag alltid drömt om. Det är då vi summerar. Det där, det var det bästa jag har gjort. Ring in till Karlavagnen till Slussen, den är öppen på 020-22-10-30. Eller som Vero, skriv på vår Facebook så kan du också komma med i programmet. I let it fall. Vacker sång av Adele, set fire to the rain. Jag heter Olof Retling och du lyssnar på Karlavagnen. Och kvällens ämne är, vad är det bästa du har gjort? Ni är många som skriver till oss på sociala medier. Och jag ska läsa upp några meddelanden alldeles strax. För det är så himla fina berättelser. Men man kan också ringa in till programmet såklart på 020-22-10-30. Och kommer man inte fram första gången så hälsa dem i växeln att prova igen. För ni är så många som ringer just nu. Så kan man ha lite tur och komma fram sen istället. Välkommen Sven-Olof.
Hej!
Hej! Vad trevligt, var ringde du ifrån?
Från Gärdefors i Sandvikens kommun.
Jaha.
Där har jag mitt hus.
Vad trevligt.
Ja. Vad heter du Olof också?
Ja, det är bra. Jag heter Lars Olof. Men jag ser här i mina programledarkort här så står det... Du har inte bindestreck.
Jo.
Jaså.
Bindestreck Olof.
Så du är en Sven Olof?
Ja, och är du en Lars Olof?
Jajamän, jag är en Lars Olof.
Ja, vi har en Lars Olof i våran villaförening eller stugförening här. Ja. Fast han heter Allansson.
Ja, okay.
Du heter Fredling.
Ja, Vretling.
Vretling?
Ja.
Ja.
Du, Sven Olof, när du hörde kvällens ämne, vad slog dig då? Vad fick det någon träff i dig? Vad är det bästa du har gjort?
Det slog mig direkt att jag har ju varit polis i stora delar av mitt yrkesliv. Och jag var väl på ordningen som alla andra och sen var jag på trafiken i många. Sen hamnade jag på tekniken eller kriminaltekniken. Och 2004 på Boxer Day kommer jag ihåg vad som hände då.
Mm.
Mm, det var en våldsam tsunami som drabbade många länder och bland annat Thailand då.
Mm. Jag tror att det är en sån där händelse som många av oss som levde då så här, som var födda och fick uppleva det, så minns man precis vart man stod när man hörde nyheten första gången.
Ja,
jag minns att jag stod på en perrong i Göteborg och skulle hem till Umeå.
Ja, och det var så samma tanke slog mig när man hörde det på nyheterna att hade varit en, och man förstod ju att eftersom Thailand kunde också vara drabbad så visste man ju att det är jättemånga svenskar som var i området vid tidpunkten för tsunamin.
Ja.
Och vi som kriminaltekniker då, det finns ju en kommission som åker ut när svenskar drabbas av katastrofer utomlands och omkommer, så kopplar man in den svenska, det heter ju Disaster Victim Identification Team.
Mm-hmm.
De är ju alltså utsedda att åka då, för att vara med och hjälpa till vid identifieringen. Och eftersom det var så många svenskar som omkom i Thailand så kom ju hela tekniker Sverige, alltså kriminaltekniker Sverige, kom ju att bli involverat i det. Och det innebar ju också för våran rot i Gävle att våra medarbetare och däribland jag då blev kallad att åka ner till Thailand och vara med i det här arbetet.
Och hur många dagar efter då själva tsunamen sitter du på flyget?
Ja, det är ju många som åker före. Jag åkte ner den 10 maj.
Mm.
Ja, det här var ju som sagt var annan dagen 2004. Och vi åkte ner 2005 den 10 maj. Och sen var vi där nere i 5 veckor.
Ja.
Och jobbade då. Jag satt ju på ett, ja, man kan säga datacenter i Phuket och jobbade med kvalitetssäkring kan man säga. Fast vi jobbar ju med, vi gjorde någonting som heter Final Inventory Protocol. Där när man hade lagt in allting då. Man gjorde ju 3 viktiga saker när det gällde identifieringen. Det första var ju fingeravtrycksundersökning. Det andra var en rättsmedicinsk undersökning och den tredje var en rättsodontologisk undersökning. Och det var de som, våra som jobbade på sajten, som man säger, de jobbade med fingeravtryck i första hand.
Ja.
Och så var de ju hjälpredor till rättsläkarna och även till rättsodontologerna.
Jag tänker på det, Sven-Olof, när du backar bandet lite grann bara så där, för då har det faktiskt gått några månader och man har hunnit läsa en massa och alla de här vittnena och tagit del av de här historierna. Så här, vad hade du för förväntningar när du åker ner där då, förutom att du är fokuserad på det jobbet du ska göra?
Ja, vi hade ju medarbetare som hade åkt före. Vi åkte ju i tre grupper kan man säga, från Gävle. Två varje gång. Och de två första grupperna som åkte då, de kunde ju referera till vad som pågick då, så att säga.
Mm.
Men på mycket kort tid då så fick man ju sätta sig in i det här identifieringsarbetet. Det var ju i flera led kan man säga. Praktiskt på sajten där man jobbade med offren direkt i kontakt med dem.
Ja.
Och sen överfördes det här till någonting som heter Plastdata. Det var ett datasystem. När det kom in till oss då, som satt på den delen, alltså datadelen, så kom det in bilder naturligtvis och rättsodontologiska. Man tog ju alltså rättsodontologiska förutsättningar. Man tog tandkort från Sverige och...
Ja, just det.
Och, ja, du vet, hela det systemet, det fick man ju sätta sig in i på kort tid då.
Mm.
När man kom ner blev man ju briefad av de kollegor som var i gruppen före.
Ja, visst ja.
Och sen så jobbade man då med våran huvuduppgift var, kan man säga, kvalitetssäkring.
Ja, visst ja, så att det blev rätt helt enkelt.
Ja, ja.
Hur var det att jobba med det här?
Ja, det var, jag menar, konkret så var det ju så att när man satt och tittade på data då, så såg man ju en person. Vi säger att man såg en person, en ung svensk, eller det kunde ju vara andra också, men om vi säger de svenskar som vi fick direkt kontakt med, de låg inlagda med bilden, kanske en 18-årig manlig person som man visste hade omkommit. Och sen fick man se bilden på hur han såg ut som offer då, och så att säga. Och sen när man kom in på våran avdelning så att säga, när man visste att de var färdigidentifierade, så var det en lycka att bara veta att de anhöriga fick möjlighet att börja sörja så att säga.
Ja.
Det är liksom obeskrivet. Och sen hade ju vi ett väldigt fint teamwork. Det här är teamwork naturligtvis. Det är ingenting som man gör själv, utan det här är ju någonting som naturligtvis omfattar många led innan man når fram till ett slutresultat. Men när de kom in då, det var Nya Zeeländarna som var chef för våran avdelning när vi kom ner. Och när de kommer in då och berättar att tre svenskar är identifierade, så förstår du själv att det ryser i mig nu. Nu vet jag att åtminstone tre familjer vet vad deras ungdom har tagit vägen.
Mm.
Ja, det är en obeskrivlig känsla.
Mm.
Att vara med om det och vara en pusselbit kan man säga. Man är ju bara en pusselbit i det, men det är en otroligt viktig pusselbit.
Mm.
Då vet ju de där hemma att de kommer hem till, som de kom hem till Uppsala, Erna, dit de landade allihopa. Så visste de att här är min dotter eller son.
Ah.
Förstår vilken obeskrivlig känsla det är för familjerna att veta att de i alla fall kommer hem. Vi kan begrava dem, vi kan sörja dem, vi kan sätta en gravsten eller vad som helst.
Ah.
Det tycker jag... Det känner jag för fortfarande.
Jag hör det på din röst, ja.
Ja, det känns i hela kroppen. Ja. Man är så otroligt mån om att... Man är ju utbildad för den uppgiften.
Mm.
Och så får man, ja, man kan säga att det är ju det är en ära att få vara med och hjälpa till i ett sånt sammanhang när det är en total katastrof.
Mm.
Ja. Jag vet ju att vi fick ju polisens förtjänstmedalj i silver för den här bedriften. Då. Det gäller ju alla tekniker som har varit nere. Men jag tycker ändå att det är känslan inombord tycker jag som är den viktiga. Jag fick ju möjligheten som jag var utbildad för det, men samtidigt så är det en närfull känsla att vara med om det händer en sån här katastrof en gång under livstiden.
Mm. Jag förstår verkligen att när det här ämnet i Karlavagnen kom upp så klickade det till om dig, och jag är jätteglad för att du ringde in Sven-Olof och delade med dig av den här väldigt ovanliga arbetssituationen som du och många andra hamnade i, och som du säger också då kunde bidra till familjer då som fick då en grav att gå till eller en kropp då att sörja fysiskt. Det är förmodligen en stor pusselbit i ett sorgarbete. Tack Sven-Olof för att du ringde in och ha en sån himla fin kväll.
Detsamma till dig, Olof.
Sköt om dig. Ja. Hej då. Hej, hej.
Solve it.
Every time you go away, Paul Young. Det finns ett meddelande på Facebook som jag bara måste få läsa upp. Kvällens ämne i Karlavagnen med mig, Olof Fretling, är: vad är det bästa du har gjort? Och så här skriver Nell: det bästa jag har gjort är när jag slutade pressa sonen att gå till skolan och fokuserade på att vi vuxna var tvungna att hitta en lösning som kunde fungera för honom först. Efter att han hade varit hemma nästan hela mellanstadiet började det lösa sig i högstadiet och han gick ut nian med ett komplett betyg och kunde fortsätta på gymnasiet. Efter ett kompletterande år på folkhögskola har han även ett komplett gymnasiebetyg. Det viktigaste är ändå att han lärt sig, att han klarar det mesta med rätt förutsättningar. Det var väl en fantastisk berättelse. Kvällens ämne är: vad är det bästa du har gjort? Ring in till Karlavagnen, till mig, på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Maud. Hallå Maud, hör du mig? Karlstad anropar Törreboda. Och då kan det vara så där att ibland är de där ledningarna lite busiga med oss, som att vi verkar som att vi får göra ett nytt försök och se om vi får tag i Maud. Och då tror jag faktiskt att vi antingen så kan vi läsa lite djupare i de här Facebook-meddelandena, för de är så himla bra. Ja, vi försöker ringa Maud igen, så vi tar lite musik så länge.
Hallå, det här är Susanne Myrdal.
Och det här är Dregen.
Häng med oss på Sweden Rock Festival den 5-7 juni.
Det är festivalhäng, det är artistintervjuer,
människorna, händelserna, livemusiken.
Allt detta från Sveriges största musikfestival.
P4 Live från Sweden Rock 5-7 juni här i P4.
P4 Live från Sweden Rock i P4 och i Sveriges radios app.
Och nu har vi med oss Maud. Välkommen till Karlavagnen.
Tack så mycket.
Vad bra att vi hittade dig. Vart ringer du ifrån?
Jag ringer från Törreboda i Västergötland.
Och vad är det bästa du har gjort?
Det bästa var när jag som 17-åring bestämde mig för att bli kristen. Det är mitt livs absolut viktigaste beslut.
Och vad hände med dig då?
Ja, egentligen hände det ingenting. Det kändes inte på något vis överhuvudtaget mer än att jag var förvissad om att jag var ett Guds barn.
Mm.
Och för mig var det en väldigt sällsam visshet på något sätt. Mina föräldrar var inte troende eller så, utan det var mitt alldeles egna beslut.
Mm.
Och sen har jag levt i min tro, jag är 80 år idag, har levt med Gud hela mitt liv. Jag är gammal socialarbetare. Och det har också gjort att, ja, när det har varit knepigt, för det har det ju varit många gånger i yrkeslivet såklart, då har jag tänkt: Gud, hur ska jag göra nu? Vad har jag för svar på det här? Det kanske låter flummigt.
Nej, det gör det inte alls. Jag blir jättenyfiken. Jag har så många, det är bara bubbla frågor i mig. Vad, kan du beskriva den där känslan som fick dig att ta steget? Vad var det för någonting?
Jag var på en semestervecka i Stockholm. Jag fick låna en släktings lägenhet där jag bodde. Och så en tisdag kväll, då visste jag att det var en samling i Trappan i Vällingby, hette det. Det var väl någon Folkets hus eller något, tror jag. Där var en kristen samling. Och jag gick dit i alla fall. Och där beslutade jag mig för att från och med nu vill jag tro på Jesus Kristus.
Och de här människorna du träffade där på, kallades det Trappan eller var det en fysisk trappa?
Ja, det hette Trappan och det var en fysisk trappa också.
Ja.
Om man gick ner eller upp, ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg. För det är ju en stund sedan.
Men gick du dit själv eller hade du mer än någon
kompis? Jag gick dit själv, för jag var alldeles ensam.
Gud, vad modigt.
Ja, det vet vet jag inte om det var, men...
Men jag skulle aldrig ha gått helt själv
till något... Eftersom jag är en ganska beslutsam människa så tyckte jag att... Ja, men man kan väl hitta på att göra något åt livet.
Ja.
Det kan man även som 17-åring.
De där människorna du träffade där på trappan, var det sen en samling människor som du sen återvände till?
Nej, jo, jag återvände till dem på torsdagskvällen, sen åkte jag hem från Stockholm någon gång, ja, fredag, lördag, vilket det var. Och i alla fall, det var en man som bad för mig. Och det var inget märkligt, utan ja, det bara hände. Ett fast beslut på något vis. Jag kan inte beskriva det på något annat vis. Ja, du vet när man går och man kanske går någonstans där man tycker den här gemenskapen skulle jag vilja dela. Och sagt och gjort så gjorde jag det.
Mm.
Och sen har det här funnits med mig hela livet.
På vilket sätt har din tro och din relation till Gud påverkat dig i situationer som har varit tuffa?
Jag vet inte om jag får berätta en händelse. Då var jag nyfärdig socionom. Jobbade på en socialbyrå i Stockholm. Och så säger min chef en morgon, du får byta distrikt idag. Och då blev jag faktiskt lite sur så där. Jag sa inget, men jag blev sur. Och så tänkte jag, är det mitt distrikt lika viktigt som alla andras här? Och det var det väl såklart. Men det hände något märkligt den där dagen. Och så kommer vaktmästaren och så säger hon, du har besök. På den här tiden kunde man gå till socialbyrån utan tidsbeställning. Och så går jag ut och hämtar en kar i väntrummet. Och det här kanske var, jag var färdig 71, kanske det är 1972. Och så hämtar jag en äldre man, sätter papper i skrivmaskinen och så säger den här karen, men jag behöver inte den där tjänsten, säger han. Jag har kommit hit för att prata med någon om Gud. Och hjälp, sa jag. Hela Stockholm är ju fullt med kyrkor och präster och pastorer i mängd. Vad gör att du kommer till socialbyrån, sa jag. Ja, sa han. Jag bestämde mig för att jag skulle gå hit idag. Ja, sa jag. Jag är visserligen troende, men jag vet inte om jag kan hjälpa dig, säger jag. Och så sa vi väl något till varann, vad vi nu sa. Och så säger jag så här, nästa gång du kommer hit, då sitter inte jag på den här stolen. Utan, och så vitt jag vet, är min kollega inte troende. Och då säger Karn, jag kommer aldrig hit mer, för jag har fått den hjälp jag behövde utav dig.
Mm-hmm.
Och jag har funderat på, vad i hela världen, ett märkligt beslut av en man att gå till socialbyrån och prata om Gud.
Ja.
Jag vet inte, det låter mer märkligt än jag nästan tycker att det är.
Ja.
Och jag har funderat på i alla dessa år, men i hela världen var han.
Och du har aldrig träffat honom efteråt eller sett
Nej,
honom?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej.
Och jag lär väl aldrig få svaret på den här historien, kan jag tro.
Nej.
Men, och jag delar för snusförnuftigt med Karin Josseru, det vet jag då rakt inte.
Nej.
Nu är jag ju en ganska frimodig själ i och för sig. Och jag berättar väl vad jag trodde och vad jag hade upplevt kanske. Jag vet då rakt inte.
Ja, det var ju väldigt speciellt att gå dit med en sån tydlig agenda. Och då satt du där av en ren händelse. Eller
ja,
så var
precis.
Det...
Och min chef var mig veteligen inte troende. Det fanns ingen sån aspekt överhuvudtaget på det.
Nej.
Utan, ja, det blev stundens möte så att säga som kanske... Ja, jag vet inte.
Nej.
Sen har jag haft kanske inte lika denna saker, men jag har ju behövt be Gud om hjälp i flera situationer i livet.
Mm.
Såklart. Och för mig är det alldeles självklart. Och jag står ju ganska stadigt på Guds gröna jord, så att det är ju inga... Fantasier, ja, det kanske en del uppfattar det som. Ja.
Men det, viktiga är väl att du känner att det är det bästa du har gjort?
Men det är absolut. Och att funnit glädjen framför allt. Jag är en gladlynt person. Och jag behöver inte ha... Ja, det är klart, jag möter ju sorg och bedrövelse som alla människor gör. Mm. Jag har varit mycket sjuk i mitt liv och så. Men jag har aldrig anklagat Gud för det. Nej. Det finns ju en del som gör. Men den idén skulle jag aldrig komma på.
Nej, det känns inte så. Du, Maud, tack för att du ringde in och delade med dig av det bästa du har gjort. Och vilken fin berättelse. Tack för att du ringde Karlavagnen.
Tack så mycket själv. Ha det gott.
Ha det gott, Maud. Hej då.
Tack. Hej då. Your mind, think about your dumb face all the time, living in your glass house, I'm outside, looking in a big blue eyes, did it just to hurt me, make me cry, smiling through it all, yeah, that's my life, you're an idiot, now I'm short, now I'm positive, I should go and warn her.
Tracy Abrams, That's So True. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ämnet för kvällen är, vad är det bästa du har gjort? Och Ritva skriver på vår Facebook, tagit körkortet vid 42 års ålder, skaffat bil och det gör jag om 2 veckor. Ja, men det är ju fantastiskt. Grattis, Ritva. Ring in på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen, Alf.
Ja.
Hur står det till?
Hej. Ja, det är bara bra. Jag är uppe för fullt och har radio och tv på och belysning. Som om det vore tidigt på kvällen, så jag har inte alls lagt mig heller.
Nej, jag förstår. Vart ringer du ifrån?
Jag ringer från Norberg i norra Västmanland. Och egentligen så är det Kärrgruvan jag bor i Norbergs kommun som ligger precis in till Norberg.
Ja, men jag förstår. Och Alf, när du hörde om det här temat, eller frågan, det bästa jag har gjort, vad är det?
Ja, det är när jag jobbade och skötte om äldre sjuka på, det hette ju långvården tidigare. Och jag bytte namn bra långt senare till GR Rehab.
men säger man långvården, då vet de flesta som är lite äldre vad det var för någonting.
Mm.
Det har ju ingenting med fängelse eller liknande, utan det handlar ju om vård av äldre framför allt. Men även yngre kunde ju vara sjuka och vara inlagda där.
Hur var det då?
Det var ju både psykiskt och fysiskt tungt. Det var det. Och jag började jobba slutet av 1975 som 18-åring. Och fick sköta om svårt sjuka gamla som hade sondmatning som man var tvungen att passa med jämna mellanrum. Och så skulle man ju sköta, och de som inte kunde röra sig var man tvungen att vända på med draglakan och vända på, byta sida då, så inte det skulle bli sår.
Mm.
Och under ett par års tid så var det även en av dem där jag jobbade med äldre som var helt senildementa, en stängd avdelning.
Mm.
Och det var väldigt prövande.
Hur länge jobbade du där, Alf?
Jag var där till 28 september 1994. Och att jag minns det så bra, det är att samma dag jag skulle upp sista dagen till jobbet, då hade den där otäcka Estonia-olyckan hänt.
Ja. Som...
Så det kändes som jag själv var på båten när jag åkte till jobbet sista dagen.
Mm. Som Sven-Olof ringde in och...
Det var faktiskt otäckt, för jag hade både radio och tv på innan jag skulle iväg.
Ja.
Så det var en konstig upplevelse att komma då till jobbet dessutom då sista dagen.
Du nämnde då, Alf, i början av vårt samtal så nämnde att det var ett... Du beskriver jobbet som både fysiskt och psykiskt krävande, och ändå så jobbar du snabb i huvudet här då, nästan då ganska exakt 20 år, men 19 år. Vad är det som hur har du gjort för att klara det, och hur kommer vi säga att det är det bästa du har gjort?
Ja, och det är för att jag fick beröm av några som både haft anhörig där och även av en arbetskompis, en kille som har kört ambulans under många år. Han utbildade sig till att bli ambulansförare. Han jobbade på samma avdelning där jag jobbade från första tiden. Så han gav mig beröm för några år sedan att jag skötte jobbet så bra. Och själv var en förklaring till det, för att jag hade mycket sjukhusvistelse själv som liten. Så fram till 15 års ålder var jag mellan 3 och 4 år inlagd på sjukhus för mycket svår astma.
Mm.
Så det hjälpte mig då i jobbet att känna hur det var att vara sjuk.
Mm.
Det var nog förklaringen till det. Så jag hade ju sjukhusets miljö redan med mig från då jag började jobba i vården.
Vad tar du med dig och vad minns du när du tittar tillbaka på det här? Dina 19 år.
Det var ju ett mycket viktigt arbete att sköta om sjuka som hade olika krämpor då. Så att det är vad jag tänker på.
Och jag tänker också så här att många då, som du beskriver då på den tiden, så hette det då långvården, och det var ju patienter där som kunde ligga i flera år. Det måste ju nästan också ha blivit vänner för livet.
Ja, jo, det är sant.
Mm.
Så att, och det som var bra då, om det var väldigt tungt, det var att man kunde ju för egen del lämna arbetet som var krävande. Och samtidigt skulle man ju försöka kunna sova också när man kom hem när det hade hänt saker.
Precis.
Och skulle man upp på morgonen igen och jobba från det vändskift som det hette.
Mm.
Med bara 9 timmars vila så att säga. Så det var inga 11 timmar som de pratar mycket om idag.
Mm. Ja.
Så jag var nöjd själv med arbetet, för det var ett riktigt arbete. Det var ju synd att lönen var ju väldigt dålig egentligen om man jämförde med andra.
När du började så tidigt, vad fortsatte du jobba med sen då efter 94?
Ja, sen var jag arbetslös väldigt länge, och sen
kom jag in på genom arbetsförmedlingen på andra saker då. Men jag, och sista par åren innan jag blev 65 när jag gick i pension, då hade jag varit sjuk i, för jag fick ju diabetes också flera år innan jag började jobba på lasarettet. Så jag, numera har jag sliter av det, att fötterna har ju haft sår och grejer och så vidare. Och
du, Alf, nu känner jag lite oförskämd där, men nu är det så att nu är det alldeles strax för Ekot, så jag får tacka dig så himla mycket för att du ringde in och delade med dig. Ha en trevlig kväll. Det går bra att ringa in till Karlavagnen. Fortsätt berätta, vad är det bästa du har gjort på 020 22 10 30. Men nu blir det Ekot.
Det här är P4 Sveriges Radio.
God kväll, här är Ekot. Flera strejkvarsel har lagts fram idag. Det gäller personal på privata vård- och omsorgsföretag och dessutom om städare på stora industrier. Eva Edström är avtalsansvarig på LO-facket Fastighetsanställdas förbund.
Nu har vi ju varslat om konflikt. Och skulle vi inte komma överens via medling, ja, då utbryter konflikten.
Den 16 juni är datumet att hålla reda på. Då kan det bli städstrejk på 14 industrier och vårdstrejk på privata vårdcentraler, omsorgsboenden och äldreboenden. Den varslade strejken på städentreprenadavtalet från Seco och Fastighets gäller bland annat AstraZeneca, Scania, Volvobolagen, LKAB, Cloetta och också på Viking Lines färjor. Stridsfrågan är ersättningen för deltidsanställda som arbetar mer än tiden på schemat. Facken kräver att det här ska betalas med övertidsersättning, precis som för heltidsanställda som jobbar över. Men i de här branscherna så är det många deltidsanställda och kravet blir därmed dyrt för arbetsgivarna. Martin Stenmo är chef för Almega Serviceföretagen.
Nej, men det är väldigt tråkigt. Vi hade gärna fortsatt förhandla och försökt hitta en lösning.
Eva Edström på Fastighetsanställdas förbund.
Industrin bland annat, där har man fått igenom där i sina kollektivavtal utan några som helst problem. Och jag förstår inte varför lågavlönade städare ska ha sämre villkor än industriarbetare.
Eva Edström och reporter Anders Jelmin. Över 2400 personer har överklagat beslutet att lägga ner stora delar av Sollefteå sjukhus, skriver Dagens Nyheter. Karin Granholm, rådman vid förvaltningsrätten i Umeå, säger att hon aldrig varit med om att det skickats så många unika överklaganden. Normalt brukar domstolen hantera runt 2500 ärenden varje år. Beslut om nedläggningsbeslutet ska stå fast eller inte, det väntas i höst. I Sydfrankrike sköts en 46-årig tunisisk man ihjäl av sin franske granne i helgen. Ett